Välkomna allihopa till Pretto-podden med mig Helan och min motpart Halvan.
Hej hej!
Och idag har vi även med oss den bättre hälften, eller i alla fall Halvans bättre hälft. Välkommen hit!
Tack!
Det känns gött med lite kvinnlig fägring här i studion. Och jag tror att det passar ganska bra idag, för vi ska ju diskutera språk idag. Mm. Och det snackas ju mycket om manliga språk och kvinnliga språk, så jag hoppas att du kan bidra med någon typ av genusperspektiv på det hela.
Det ska bli spännande att se vad vi kan komma på.
Jag tycker det ska bli spännande av helt andra anledningar faktiskt, men det ska bli mest spännande idag.
Det ska ju bli skitkul att se dig på Stryk live nu. Mm. När vi har din bättre hälft här. Vi brukar alltid säga saker och ting och tro att vi får Stryk hemma. Men jag tror att du kanske kommer härifrån med en blå tira eller två då.
Ja, jag tror det med. Faktum är att min bättre hälft är dessutom starkare än mig. Vilket jag yppar ofta. Det säger inte så mycket förvisso, men hon är ju det. Men ja. Så jag är lite rädd, ska jag säga också.
Och din bättre hälft har ju befunnit sig cirka 1000 mil från dig också under 2 månaders tid. Så det kan ju bli ganska spännande att se om vi ska ta igen allt för alla de här veckorna nu.
Mm. Inte här, tack. Det blir så otrevligt. För då blir jag tredje julet igen och det är så jävla tråkigt att vara tredje julet.
Halvan, bättre hälften och tredje julet är alltså namnet för den här podcasten.
Ja, precis, så är det. Men idag ska vi i alla fall prata språk. Och du, Halvan, du ska ju i vanlig ordning alltid gå tillbaka till alla rötter och hålla på och gräva. Och du kan väl egentligen börja från början? Ska vi inte köra så?
Jag tänkte vi kunde diskutera eller brainstorma eller ljuda fram någon sorts definition på vad ett språk är för någonting. För jag tänker på det här med ena mellanrum, språkvetare som jag ibland titulerar mig själv. Och vad är det som egentligen är ett språk? Vad är det ett språk är uppbyggt av? Vad innebär begreppet språk? För man skulle ju kunna. Det mest banala sättet att se det på, det tråkigaste sättet, är att bara se ett språk som ett vokabulär plus grammatiska regler. Men det är ju så tråkigt som man kräks, tycker jag.
Ja, jag har en liten variant på den där med grammatiska regler. Jag som kommunikationsvetare tänker ju språket som att det är ett kommunikationsmedel. Den allra enklaste modellen för kommunikation kallas ju för Shannon och Weavers kommunikationsmodell. Och då har du alltså en sändare, en mottagare, ett budskap och ett brus däremellan.
Mm.
Medan jag tänker att språket kan ju egentligen yttra sig på olika sätt. Det finns ju kroppsspråk och det finns ju doftspråk och allt annat möjligt. Men jag ser det egentligen bara som ett medel för kommunikation. Mm. Egentligen. Vilket språk du än nu syftar åt.
Just det. Jag håller inte riktigt med i det faktiskt. För att jag tycker att det finns. Det är sant att ett språks främsta egenskap är att det är ett kommunikationsmedel. Och då tycker jag att det är ovillkommande om det är skriftspråk eller talspråk eller teckenspråk eller vad man nu vill ha för sorts språk. Men jag tycker också att det finns andra kvaliteter hos ett språk som gör att, till exempel så, jag vet inte hur många språk finns det i världen? 6000, 7000, något sånt där.
Inte en aning.
Nej, men någonstans däremellan uppskattningsvis, beroende på vad man klassar som språk och vad som är en dialekt. Vilket inte heller är helt.
Vem bestämmer det? Finns det någon sån här internationell språkkommitté som sitter där och stämplar rött eller grönt på språk som inte finns och finns längre?
Jag hoppas dialekter. Det. Jag skulle vilja jobba där. Faktiskt. Det hade varit trevligt, tror jag.
Det känns lite som att det blir så här link-resht-tanke, liksom att du får finnas, du får inte finnas.
Ja, precis. Nej, men min tanke är att ett språk, även ett minoritetsspråk som är nästan utdött, det finns ett antal sådana i världen, nästan alla språk är minoritetsspråk på något sätt. Även de tycker jag att det finns en poäng att bevara på något sätt. Man kanske inte behöver lära ut det till nya första språkstalare, men man skulle åtminstone behöva bevara dem för framtiden, för att det finns ett lingvistiskt intresse också i att studera språk som är utdöende. Och ett språk är också en fantastisk bärare av kulturella influenser. Ta exempelvis ordet lagom, som ofta är en sån här, alla är ju lagom i Sverige, och lagom är ett sånt ord som egentligen bara finns i svenskan. Och det är svårt att översätta det till engelska till exempel, så kan man ju förklara ungefär vad det betyder, men det finns ju inget ord för det.
Men förstör inte lite frasen just enough lagom?
Ja, fast det är ju just enough, not too much. Det finns ju inget enskilt ord som går att översätta till. För lagom kan betyda så mycket mer.
Jo, det är klart. Men jag tycker, alltså, vi är så stolta. Vi är så här, lagom våra svenska krusbär, hej och håll. Liksom. Jag tycker att, är det inte lite, det känns som att lagom inte är så jävla coolt egentligen.
Nej, det är det inte. Men min poäng är att det är en del av den svenska kulturen.
Ja, jag förstår.
Och om någon skulle studera ordet lagom i framtiden, efter svenskan inte finns längre, då skulle man få en inblick i vad svensk kultur var också. Och på det viset så är det också värt att bevara ett språk, för att det ger bättre bilder av andra delar av en kultur också. Så ser jag det på ett språk. Jag ser ju ett språk. Språk för mig är ju någonting fantastiskt. Det skrivna ordet är ju någonting fantastiskt för mig. Jag tror ju inte på det här. Man säger ofta att en bild säger mer än 1000 ord. Och jag tycker att det är att nedvärdera ett språk. För jag tror inte att det finns någonting som är för komplext för att beskrivas i ord.
Jag tror att du kan få med jävligt mycket mer på 1000 orden på en bild. Annars är det en fruktansvärt dålig skribent. Men du menar 1000 ord, vad är det? Är det typ 4 A4 sidor eller vad är det?
Nej, 2 och lite till om du kör Times New Roman font 12.
Ja, om du inte lyckas beskriva en bild med 2,5 A4 sidor, ja, då är det ju fan kass. Men är det verkligen så viktigt att bevara alla språk och så här? Alltså, det finns ju ett litet talesätt som säger, bara därför du är unik är du inte användbar.
Nej, alltså ser man darwinistiskt så borde vi ju, och rent pragmatiskt så tycker jag att vi borde väl köra samma språk allihopa.
Ja, språken kommer egentligen ur överlevnadstanken, ur darwinismen. Alltså, enda anledningen till att vi har ett språk är ju för att vi på ett avancerat sätt skulle egentligen klara oss genom jobbiga situationer. Mm, mm. De flesta djurarter klarar sig genom att grymta lite grann, para sig, ja, nej, flytta på dig, ja, nej, motsvarande, så här. Men vi använder språket för att nu ska vi placera den här skörden här och bygga upp ett stängsel här på grund av detta och detta. Och det är ju egentligen, det kommer ju ur en evolutionistisk princip. Varför kan man inte bara låta allting funka? Jag menar, det känns som att det skulle vara så fruktansvärt dökigt att spara på alla språk.
Människan har ju, vi har ju på något sätt, tycker jag, har vi gått ifrån den evolutionistiska principen som art på många andra sätt. Darwinismen håller ju inte riktigt i tillsammans med egentligen någon sorts humanistisk tanke, tycker inte jag. Hade vi kört bara darwinistiskt så skulle vi kunna avveckla mycket i samhället och bara strunta i och lägga pengar på jag vet inte, botemedel mot smittsamma sjukdomar till exempel. Är man så svag som man blir sjuk eller dör av en sjukdom så får man väl skylla sig själv om man inte hinner fortplanta sig innan man dör. Nej, men så är det lite. Poängen är att som jag sa innan så ser jag ett egenvärde i varje språk, även om det inte talas aktivt. Vi tar latinet till exempel som ett utdött språk. Men genom att studera latin så får man rätt mycket gratis om man skulle studera andra språk, för att det har haft en sån enorm inverkan på många andra, främst europeiska språk, genom historien.
Hur vet man hur utdöda språk uttalas?
Ja, det vet man inte. Latin vet man inte.
Jaha, för jag tror att det fanns en sån här ett bra sätt liksom för att lista ut det.
Idag kan vi spela in när första språkstalare pratar språk som har podd ut. Då kan vi ju bevara det för eftervärlden.
Jo, men jag tänker så här, någon gammal så här, vad tänker ni, någon så här gammal egyptisk dialekt eller något sånt här aztekspråk, eller de kanske fortfarande finns, de indianerna. Men alltså, så man har så bara gissat sig fram.
Men det är ju som det språket som Jesus pratade. Han pratade ju inte hebreiska. Nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Språket som han pratade, det är arameiska. Kan det heta arameiska? Det har man ju inte en aning om hur det låter, men många tror ju istället att det är hebreiska som Jesus talade, och så är det ju inte alls.
Många tror att det var engelska han pratade, men det är inte annat.
Sen är det många som tror att Jesus var vit också, vilket är ganska intressant.
Vi har ju en hemma i vårt hem, så har vi ju en tavla på Jesus som hänger i våran hall, och där är Jesus väldigt mycket en europeisk man, kan man säga.
Den här tavlan hängde i min bättre hälfts förelägenhet, så hängde den här tavlan över toalettstolen. Så varje gång som jag gick och kissade på den toaletten så fick jag så visa snoppen för Jesus.
Du bara high-fivade?
Ja, lite så. Det var väldigt obekvämt.
Nu vet du hur alla katolska körgåsebarn känner sig.
Nej. Men jag vill komma tillbaka till det med att vi har olika språk lite. Att man ska ha ett språk för alla.
Mm.
Och det håller med om att det är ganska smidigt om alla skulle prata sig engelska eller spanska eller esperanto.
Ja, väldigt språkbar, skitsamma vilket det är egentligen.
Men jag tycker att, är det inte lite mysigt att det finns olika språk? Mm. Det är väl lite härligt att man kommer till Ukraina och pratar ukrainska eller Italien och pratar italienska. Det är lite mysigt att det finns olika språk, att alla inte är likadana.
Just det blir jättehärligt. Mysfaktorn, den hade vi aldrig kommit på.
Nej, det är därför ni behöver lite kvinnlig fägring här ibland.
Mm. Ja, jag är ju så jävla omysig så det inte finns. Jag tänker ju bara pragmatiskt. Jag tänker så här att koftor och små röda stugor, eldstäder liksom fyller ingen som helst funktion. Mm. Utan men, hade jag fått välja så att man bara cementerat hela skiten liksom.
Men min gode herre, vill du uppa din partitillhörighet än en gång för våra lyssnare?
Ja, men... Varför måste jag alltid föregå med gott exempel?
Nej,
miljöpartist?
Nej, det är inte gott exempel. Jag vill ha en parallell här nu. Du är alltså miljöpartist?
Ja, det är.
Vad anser du om biologisk mångfald? Världsnaturfonden spenderar ganska mycket pengar om året för att rädda... Ja, utdöende eller nästan helt utdöda arter av djur och växter.
Förutsatt att man kan, om att detta går att bevisa, detta jag kommer att säga just nu, så skulle jag ju vilja säga att de arterna man ska rädda är ju de som människan står till grund av att utrota. De, okay. de som liksom inte så här...
Så täcker vi den skit alltså.
Ja, precis. Men de som inte klarar sig liksom i naturlig kontext, det är... Tafflack liksom. Mm. Typ dronten hade varit ganska schysst att inte döda liksom. Mm. För den hade inga naturliga fiender.
Nu har vi väl olika syn på saken i och för sig, men jag tycker att människan är en del av naturen. Och det som vi gör är också naturligt per definition. För att, sitta här nu. Jag har tänkt på det ganska mycket. För motsatsen till naturligt är inte för mig artificiellt eller konstruerat. Utan motsatsen till naturligt för mig är övernaturligt. Och människan är inte övernaturlig, utan vi är naturliga för att vi finns i en värld som vi lever i. Och vi har haft sönder den ganska mycket, men vi har gjort det med högst naturliga medel. Människans grej för mig är det här. Dels språket skiljer oss från djuren, andra djur ska jag säga. Och dels då vår förmåga att bygga verktyg. Att använda verktyg är också viktigt, tror jag. Ett verktyg skulle kunna vara allting mellan, alltså en flinta, stens, kniv till exempel, det är ett verktyg. Ett väldigt basalt och enkelt sådant, men en förbränningsmotor är också ett verktyg, fast mycket mer komplext sådant. Och förbränningsmotoren är inte mindre naturlig än flinta, stens, kniven för mig, alltså, i min värld.
Jo, alltså jag förstår ju hur du tänker, men... Alltså det handlar om människans utveckling, att vi den tekniska utvecklingen är det du tänker på nu, det här med industrialiseringen och liknande.
Det har med människans utveckling också.
Ja.
Det är inte så att någon har gett oss det här från det är inte bara så att förbränningsmotorn bara blir ner från himlen.
Nej, det är det inte. Men när vi tänker på hur mycket vi har gjort och då förstört för naturen exempelvis eller för andra djurarter, så tycker jag väl ändå inte att om vi jämför oss med det, så står ju inte som människans uppfinningar och framfart lika naturlig som exempelvis en svart björn. Alltså vi är just...
Varför just svart? Det är väldigt söt krabat.
Nej, men jag ville säga, ni är så smarta och intelligenta, så jag ville dra till med en sån här. Först tänkte jag säga typ en älg, men sen tyckte jag det lite mer intressant med svartbjörn.
Ja, det
varför inte näsbjörn?
Och näsbjörnar är söta.
Ja, eller en kudu typ. Det är ju säga ett hjortdjur.
Mm. Är det någon som har jättelånga horn och skitliten kropp?
Ja. Det kan, alltså pappa har ju skjutit någon sån. Undra om det är en sån som hänger hemma i vårt hus.
Vad häftigt. Men vad jag ville komma till var, du kan ju inte rättfärdiga människans framfart genom att säga att bara för att det går så är det naturligt. Du kan ju inte använda lite mer retorisk felslut genom att säga att om det är övernaturligt kan det inte inträffa. Alltså, om det är naturligt så har det redan och kan inträffa. Det funkar inte.
Även om människan klonar så är ju inte det. Det kan vi säga att det är verkligen inte naturligt.
Ja, där är en bild på en sån. Den har ju jättestor horn och litet huvud.
En sån har vi hängande i trappan hemma hos min
pappa. Det är skithäftigt. För att beskriva den här bilden som Halva nu visar upp, så var det ett hjortdjur med sån här korkskruvshorn. Mm. Så om man står på savannen typ i Afrika och säger shit, vi har ingen korköppnare, så man springer i fatten sån och sätter
och skallar den.
Ja, eller ska man be dem hjälp snällt. Men vad jag vill komma till är ju att de flesta djurarter hittar ju alltid en balans med naturen och kan liksom inte, de kan inte skapa förödelse utöver en viss grad som alltid täcks upp av naturen. Till och med alltså såna stora gräshoppsvärmar som äter upp allting i sin väg dör av naturligt inom flocken, så de blir liksom inte för stora. Människans per individ kan ju förstöras otroligt mycket mer. Än
vad kan vi vara säkra på att inte vi är på väg dit till det här stoppet? För så är det ju som du säger. Det är ju, så är det ju med arter som är högst upp på näringskedjan. De växer ju exponentiellt och sen så når de någon sån här maximipunkt och sen så bara rakt ner igen.
Jo, alltså ditt resonemang stämmer ju helt och klart logiskt. Men problemet är att inga arter hittills har lämnat efter sig global uppvärmning och radioaktivt avfall och algblomning och sånt där skit.
Vet du att det är samma uppfinnare som kom på det med bly, bensin och freon i kylskåp?
Ja, han är klassad som den sämsta uppfinnaren genom tiden. I alla kategorier är han sämst. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Men han har
Nej, inte heller, men vilket arv han har lämnat efter sig till mänskligheten.
Han borde förtjäna en bajskorv.
Ja, alltså, faktiskt.
Så enorm. Han måste vara sämst i världen.
Jag ska ta och leta upp vem. Men okej, så din poäng är alltså då att om människan står till skuld för att utrota en art, då är det värt att arbeta för att bevara den arten. Alltså.
Ja.
Okej. Men om människan arbetar för att utrota ett språk, exempelvis som svenskar gjort för samerna i ganska lång tid.
Fast nu värnar man ju om samiskan.
Ja, precis.
Det var ju en tid då rasismen var stor.
Ja, och vi har, men deras religion är ju precis borta. Den finns ju inte kvar längre.
Alltså idag så försöker ju Sverige att liksom väga upp för Absolut. Hur man gjorde för att förstöra Absolut. För samerna och för samiskan.
Absolut.
Så då försöker man försöker ju ställa allt till rätta.
Ja,
de mobbar lite grann liksom. Ja. Men jag tänker, vad tycker Sverigedemokraterna om samer? Det har inte jag tänkt på. Är de rasistiska mot dem också? Eller tänker de att det är en del av det svenska folkarvet?
Jag tänker att de inte ens vet att det finns samer.
Nej, det vet de nog inte.
I slutändan så ser inte jag någon skillnad här. Det är sant att vi jobbar för att bevara samernas språk. Men man utrotar minoritetsspråk hela tiden i världen.
Det kan inte likställa ett språk med en djurart som drar ut. Det är ju som att du skulle så här, försöka rädda karaktärer i Tolkiens böcker för att dö. Det är fortfarande något fiktivt. Det går ju inte att ta på det.
Språk är ju inte fiktiva. Språk är ju i den närmaste levande varelser. Det är ju det är så språk fungerar. De existerar i samförstånd med varandra ibland och ibland så blandas de, ibland så tar de saker av varandra och ibland så.
Fast är inte svartbjörnen viktigare än älvdalskan?
Jo, jag tycker om svartbjörnen mycket mer än älvdalskan. Det är ingen som förstår älvdalskan.
Älvdalskan är ju förvisso
dialekt. Jag har faktiskt aldrig hört älvdalska, om jag ska vara ärlig.
Nej, det är något konstigt. Men alltså, jag förstår ju svartbjörnen mer än
älvdalska. Ja, är svartbjörnen arg så låter han så här, brr,
brr. Och en glad så låter han brr, brr. Jävla charmikrabaten här alltså.
Thomas Midgley Jr. heter han, forskare som
världens sämsta forskare.
Förmodligen han enskilda människan som har störst negativ inverkan på naturen någonsin. Bra jobbat, Thomas. Jävel. Han borde kanske få bajskorven.
Men det känns så dumt, det är det postdumt liksom på något vis.
Så?
När dog han? När var han aktuell?
Ja, det måste vara mitt, kan det börja 1900-talet kanske?
Ja, något sånt va?
Jag ska kolla upp när han dog. Han dog 44.
Ja, precis.
Inte man ska sitta.
Strax innan andra världskriget avslutades.
På den tiden var man ganska duktig på att förstöra ganska mycket kan man säga. Det var ju lite det som låg i första hälften av 1900-talets grej.
Förstöra grejer.
Ja, förstöra ganska mycket.
Ja, man startade två världskrig, uppfann atombomben. försökte utrota på folkslag.
Ja.
Ja, man var duktig på det här med destruktivitet.
Min poäng i alla fall är att det kan finnas jag tycker att det finns goda skäl att bevara minoritetsspråk på något sätt. Kanske inte genom hemundervisning och sånt där. Hemspråksundervisning i alla fall. Men i samtliga fall på något sätt bevara det, om inte av vetenskapliga lingvistiska skäl, så att man kan lära sig mycket av även minoritetsspråk.
Ja, men hur ska man göra om ingen vill prata? Om ingen vill prata älvdalska, vad ska man göra då?
Ja, fast det är inte det som är problemet kan jag säga.
Problemet med att ett språk drar ut är väl att
ingen vill prata det.
Ja, precis. Okej, problemet med det är, men det är inte för att ingen vill prata det, är jag rätt säker på.
Du menar att man då är det här området i Dalarna? Mm. Jämtland?
Dalarna.
Är du säker på att det är Dalarna?
Jag
tänker Jämtland.
Skitsamma.
Fan, vi googlade avsnittet, jag blir så förbannad.
Nej, men jag tänker ju att,
sämre
nu vet jag inte vad jag tänkte längre.
Nej, men jag tänker så här i alla fall, att ifall ni ser en sån här 2 meter lång blond Kalles Kaviar kille på stan med en bössa där det står rädda älvdalska för utrotning, snälla ge honom lite pengar, för han är ensam i sitt kall.
Är ett språk som talas och används i Älvdalens socken i norra Dalarna.
Ja, det är
han har länge ansett som ett oj.
Ja, just ni om att systrarna Grafs pappa bor där i Älvdalen.
Hur blev de kända?
De gjorde den här låten. You get what I want.
Ja, de sjöng alltså. Det var inte bara tuttarna.
Nej, de sjöng. Tuttarna. Jag läser båda systernas bloggar. De har ingen kontakt med varandra.
Men de måste ju vara sådana här supermilfar nu.
Ja, de är ganska snygga.
Vad är de? Typ 50 bast eller vad är de?
Nej, den äldsta systern Magdalena är 38 typ. Och den andra,
inte mer?
Den andra är kanske 33-34.
Men jag tänker att alla som var vuxna när man runkade till dem måste ju vara lastgamla idag, tänker man ju.
Fast de var ju inte så gamla då.
Nej, det kan man.
Deras mamma är också framstående pastor inom Livets ord.
Det känns ju obehagligt.
Jag tror den arken heter deras del av Livets ord.
Det känns som att det implementerar, eller vad ska vi säga, insinuerar att det är de enda som kommer att överleva efteråt.
Ja, typ. Mm.
Språk dör hörs bäst inte ut för att ingen vill prata om. Det är för att folk dör som de sista talarna av språket. För att det inte finns någon anledning att lära någon annan språken. Men poängen är att då borde man bandra med människorna.
Ingen vill tala om.
Ja, okej. Okay, men det är så pass. Alltså det är så små byar som de här människorna bor i. Alltså vi pratar språk som kan talas av en person som sitter i ett indiantält någonstans på en prärie.
Men vem ska han prata med ifall han är själv då?
En bandspelare.
Jaha, okej.
Okay. Det är min poäng. Bara läs upp alfabetet och några meningar.
Men så. Det hade varit så jävla kul om han är den sista kvar av ett språk och bara hittar på.
Ja.
som man bara så här jassar loss bara, liksom.
Hur fan?
Ja, får inte ihop. Så bara tokdör man sen. Ja. Så får man inte ihop någonting.
Lägger ner vetenskapen. Det funkar inte längre.
Det, om jag blir den sista som talar skånska, ska jag bara så här jassa loss och få verkligen förstöra hela eftervärlden.
Nu är ju inte skånska ett språk, visst.
Nej, det är det inte. Det är sant. Men om jag säger bara om jag får tillfället, om det kommer en sån här utomjordisk delegation och utrotar alla förutom mig och vill ha så här jordspråk, då ska jag bara förstöra allting för.
Vad härligt.
Men du frågade mig innan lite grann vad jag såg på språk. Och som kommunikationsvetare skulle jag vilja säga att vårt talande och skrivna språk är väl det som är toppen och förfiningen av vår kommunikation. Mm. Då har man på något vis tagit bort alla gissningsfunktioner. Alltså kroppslig kommunikation och sånt där, det är mycket känslor och gissningar. Du kan aldrig vara säker på ett kroppsspråk riktigt. Du kan känna till många procents höjd, men du kan aldrig vara 100% på det. Medan det är ju egentligen därför som språket är förfiningen av det. Du säger någonting. Jag är hungrig. Sen är det klart att du kan göra varianter på det och vara ironisk och så här. Men det handlar ju om att du måste kunna säga någonting tydligt.
Men det spelar ju så mycket ihop med kroppsspråk och talspråk. Eller kroppsspråk och... Om ni försöker vara ironisk i skrift och sen försöker vara ironisk i tal...
Ironisk skrift, lägger du bara till en sån här emoticon, du vet, med tungan ute, då är det ironisk. Det är
inte ens det funkar längre, skulle jag säga. Men för folk förstår inte min ironi i alla fall på Facebook, men det kanske är mitt problem snarare.
Men det är väl för att du är med i Mensa och är så jävla mycket mer intelligent än alla andra du skriver till.
Så tror jag att det är.
Ja.
Det är det jag intalar mig själv i alla fall. Nej, men på riktigt, att... Kroppsspråket har ju en enorm betydelse för, kanske inte, okay, ironi är ett dåligt exempel, men i mycket av vad, jämför en föreläsare som står med armarna i kors, rakt upp och ner, helt still och pratar. Och låt en annan föreläsare som går runt i rummet, rör sig med kroppen, pekar med armarna, tittar på alla i rummet i någon sorts svepande sätt. Och låt dem säga exakt samma sak. Och jag tror att ni får väldigt olika resultat om man sen försöker kolla vad tyckte du om föreläsningen? Vilken var bäst? Eller
jo,
var den bra eller inte?
Det är ju sant att du alltid måste komplettera språket med allt annat. Men de facto så är ju det de säger fortfarande identiskt.
Ja, det är
det. Det är ju därför man har språket som någon typ av moderator. Alltså att ifall du verkligen ska bekräfta någonting.
Då använder man språket.
Exakt. Mm. Och det är ju det som är till för. Ska vi bygga skyddsvallen mot de stora sabeltandade tigrarna? Ja, det ska vi. Då vet man det. Mm. Säg när det kommer till så här att vill du ligga med mig? Nej. Vilket ofta då betyder ja, såklart. Mm.
Tror du att Anton Abel hade varit lika nöjd med en klapp på axeln som ett bra jobbat från Fredrik Reinfeldt? Hade klapp på axeln där, en symbolisk handling, en fysisk handling, varit lika tung som ett bra jobbat?
Jag tror kanske
bra jobbat, glad smiley på sms.
Nej, jag tror att om man får en klapp på axeln, alltså en rent fysisk klapp på axeln av Reinfeldt, då ska man nog vara jävligt stolt faktiskt. Alltså. Jag tror att han är inte beröringskillen, tror inte jag.
Vem är beröringskillen i regeringen då? Vem är det som tar på folk?
Jag tror att det är Gustav Fridolin.
Ja, han är en sån. Han klappar folk, kramas.
Han är mysig.
Ja.
Riktigt mysig igen.
Och sen är han rätt snygg också, är han inte det?
Men, okay. Ja, lite söt.
Är det inte kontexten att
jo,
han är...
Jo, det är klart det är. Det är klart att ha en politiker som inte är rynkig och slapp, liksom. Det är klart att den blir snyggare i den kontexten, liksom.
Jag tror inte att Stefan Löfven är en sån som kramas.
Nej, verkligen inte.
Han är nog knappt som knappt tar i hand.
Nej. Jo, men jag tror att han tar i hand.
För att han måste.
Ja, och han har fått öva på det här.
Ja, och rätt
handslag. De fick ta in en coach när han blev partiordförande som fick lära honom skaka hand på rätt sätt, tror jag.
Det tror jag. Men Håkan Juholt, han måste vara, han var god. Han kramade, han klappade, han liksom, han verkligen så här liksom rufsade folks hår.
Ja,
liksom.
Det tror jag. Ja. Mm. Men tror du inte att Jonas Sjöstedt också är en sån här mysig kille? Han ser mysig ut, tycker jag.
Ja, jag tror Annie Lööf är sjukt kall, tror jag.
Åh gud, tänk att ta hennes hand. Hon är ändå sådär jättekall.
Jag tror det är som du vet, morran i Mumindalen.
Ja, att
marken fryser omkring henne när hon är ute och
hon
går.
Hon är så himla obehaglig.
Ja, lite
Annie Lööf eller morran?
Båda.
Ja, båda hade kunnat vara partiledare.
Jag är fortfarande rädd för morran än idag när jag är 26 år gammal.
Jag också, sjukt obehaglig.
Hon är så det handlar om kommunikation också. Hon är läskig för att hon är målad så enkelt.
Ja, förmodligen.
Det är därför. Min kompis som läste någon bild Chaufres säger det, att det är för att hon är så enkelt gjord, morran.
Annie Lööf, hon har också ganska enkla drag faktiskt.
Ja.
Hon har väldigt enkel frisyr.
Tråkig, ja. Hur gammal är hon?
Jag vet inte.
Fast hon hade nog kunnat vara rätt snygg om hon var lite charmig, tror jag.
Och inte klädde sig som en tant.
Ja, men hon har lite den här tomboy-utseendet lite grann sådär.
Ja, kanske.
Ja.
Mm.
Det var länge sedan jag ligger, nu känner jag fått tag i det här.
Jag tycker att Annie Lööf skulle kunna vara snabbt.
Ja, jag vet. Jag vet. Du hör ju liksom att det är dags att skärpa till sig.
Och slänga ut Wii.
Ja, det är dumt. Köp aldrig ett Wii till din sambo, dagens tips. Då får du inte plats för ett Xbox.
Härligt.
Men är vi klara där med språkets grund?
Ja, det tror jag.
Ja,
det tror jag.
För jag har ju en grej när det kommer till kommunikation med språk.
Mm.
Och jag tror att språk kan delas upp i många olika behovsklumpar till varför man använder språket och hur man använder språket. Men två saker är ju egentligen bekräftelse och odödlighet. Det är ju förmodligen också därför det finns massa taggar, det klotter och så här, att man vill märka ut någonting, man vill märka ut sitt revir, man vill göra sig odödlig, man vill föreviga någonting. Och då tänkte jag på den här klassiska was here, som man skriver lite här och var, bla bla bla, was here. Och vet ni vad det här stammar från någonstans? Det sägs.
Nej.
Ingen aning. Vet.
Det här stammar från det här Kilroy was here. Har ni hört talas om den frasen någon gång?
Nej.
Nej. Det var nämligen så här att det var en fras som dök upp under andra världskriget. Så här, när amerikanerna var ute och krigade så stod det ofta en sån här, så började de klottra så här, Kilroy was here, med en liten figur. Det är alltså en gubbe med väldigt lång näsa som hänger över någon typ av staket. Det är väldigt enkelt ritat. Och så skrev de Kilroy was here. Och det blev en sån här grej att Kilroy hade alltid varit på plats först. Man sprejade överallt och man skulle upp på såna här konstiga jävla bergstoppar, du vet, och skriva Kilroy was here. Man skrev det på vissa bomber. Det ryktades ju även att man skrev det på den här Little Boy som man släppte över Nagasaki, att någon hade skrivit på bomben Kilroy was here. Men det kommer nämligen från att det var en, man tror att det kommer från en kille som hette Kilroy, som jobbade som inspektör för de amerikanska stridsfartygen.
Mm-hmm.
Och skrev när han inspekterade bultarnas arbete på insidan av skrovet, Kilroy was here. Alltså mellanskikten mellan skroven, där ingen liksom var, alltså man, där går typ inte att komma in. Där skrev han Kilroy was here, för att alltså han hade godkänt.
Ja, istället för att checka av ett häfte. Exakt, så gjorde han sin tag istället.
Och då blev det en grej så här att Kilroy hade varit överallt före någon annan, och så började man använda detta som en grej, och då kommer då was here härifrån. Finns också någon sån här motsvarighet i England. Chad tror jag hette eller någonting. Som de använde.
Chad was here.
Mm, exakt, was here. De använde också så här också någon sån här Chad was here och sån en tilläggsfras have has nots. Och så skrev de så här allting som var ransonerat. Chad was here, has nots, bla bla bla, typ ägg, bacon, vad det nu kan vara för någonting.
All right.
Och det är lite därför och det är lite den här trenden jag tänker att man använder ofta språket som en sån sista utpost för att föreviga sig själv. Man vill ha sina namn på plattor, Hollywood-grejen. Man vill göra sig odödlig genom yttersta spetsen på vår kommunikation.
Bara författarskap är ju
allmänt. Exakt, du vill göra dig odödlig på något vis. Du vill lämna kvar någonting. Och det är samma sak när man sätter taggar så här, du vet, uppe på såna sjuka järnvägsbroar som man undrar hur fan de har tagit upp sig dit och så här.
Mm. Sen tycker jag förvisso att författarskap är en högre konst än taggande på broar och konstiga ställen.
Men jag tror fortfarande det är lite samma här, att man på något vis vill uttrycka någonting odödligt.
Ja, jo, så kan det vara. Sen tror jag inte att alla författare är drivna av någon sorts vilja att bli odödliga. Å andra sidan. Men det finns ju många som hade missbruk som främsta anledning kanske till skapande. Eller jag vet inte.
Men kommer inte skapandet från att man är lite kreativ från början?
Jo, så kan jag säkert vara.
De flesta missbrukare blir ju inte författare.
Är du säker? Jag har aldrig pratat med de här människorna. Men det var det vi skulle göra. Vi ska ju göra det.
Ja, min sambo jobbar ju med mycket missbrukare.
Ja.
Och fast å andra sidan så finns det ju en av missbrukarna där som jag har hört talas som skriver väldigt mycket och är jävligt duktig på det.
Mm, det ser jag.
Ja, jag kanske får ta tillbaka mitt statement.
Ja, fast fortfarande tror jag de flesta är inte författare. Men man kanske skriver dagböcker, jag vet inte.
Hade kanske kunnat vara författare om det inte var för missbruket.
Ja.
Att det lägger lite, förstör det hela lite.
Vilken jävla överbelastning vi hade haft på bokförlagsmarknaden då. Om alla våra missbrukare bara, nej, nu lägger vi ner alla sprutor och bös. Nu börjar vi skriva romaner och sådär. Vi hade fått sån jävla uppåtsving för förlagsjuket.
Vad bra det var. Det är så synd för förläggarna att inte de här är. Men tur för andra författare som slipper konkurrensen av de andra missbrukarna.
Jag tänker att runstenar och så här hieroglyfer och så här är väl också ett sätt att lämna skrift efter sig.
Mm.
Man är väldigt mån om att en historia ska bevaras, tror jag. Det handlar mycket om.
Ja, det är ju, runstenar är ju typiskt till exempel på när det faktiskt är. För de görs ju alltid, eller gjordes alltid postumt för den personen.
Men är det ett språk personen, eller är det bara någon typ av bildberättelse?
Ja, men runskrift är ett språk. Det är, det. Bokstäver, ja.
Så det finns sån här grammatik för det. Så här att vi måste skriva en runsten. Ja. Det är Hjalmar där uppe, 4 fjärdingsvägar bort. Han kan skriva runsten till honom.
Precis, och sen tar det så sjukt lång tid med. Så tänk om man får in ett, råkar få med ett stavfel eller en särskrivning mitt i. Det hade varit jobbigt, tror jag. Man behöver göra en ny runsten för att det är så här pinsam.
Det fanns ju inte autokorrekt på runstenen.
Nej, precis. Han skulle skriva kul och skriva kuk istället. Nej, satan. Måste göra om. Två sönder blocket och hämta nytt.
Jag undrar hur man gjorde. Lade man ut någon typ av så här kalkyleringspapper över och så här? Eller hur fan liksom?
Jag antar att man tog någon sorts krita, någon sorts kol först och så testade.
Ja, för jag har ju svårt att planera att få plats med alla bokstäver på ett vanligt A4. Vad jobbigt om man så här får slut på plats på runstenen där och bara nej, meningen är ofullbordad. Det här sista drakskeppet är väldigt litet.
Ja, frågan är hur exakt grammatiken var också. Du får inte sluta med en preposition, för då är det en dålig mening.
Nej, jag tror snarare det var så här, du får inte sluta med en arg drake eller en bäver. Det är en dum mening.
Jobbigt, jobbigt. Hieroglyfer, jag tänker också så här. Det var ju ett sån här härligt skämt. Minns du Asterix och Obelix? Vet ju alla klart vilka de är.
Ah, ja.
Den här, det är väl, är det en fransk eller belgisk?
Belgisk
säger
jag.
Ja, jag tror också belgisk.
Ja, något sånt där. Belgisk säger vi då. Jag tror också det.
De är duktiga belgarna.
Ja.
Bara levererar så mycket som helst.
Ja, men Asterix och Tintin, det är inte så illa pinkat.
Nej, precis. Men i en av de här serierna så är de i Egypten. Och Asterix tror jag det är, pratar med en skrivare som är anställd av Kleopatra. Om jag inte missminner mig. Och han frågar hur man blir en skrivare. Och så svarar skrivaren att han gick en kurs. Och kursens tagline var att den som kan rita kan även skriva. Alltså sån perfektion, du måste ju rita rätt mycket för att skriva hieroglyfer. Det tyckte jag väldigt, en sån här, jag fattade lite skämt när jag var barn, men när jag läst om böckerna i vuxen ålder så tycker man att det är ganska, det finns många såna här härliga små fyndigheter i de här böckerna bevarade. Jag tyckte det var väldigt fint.
Men alltså, jag förstår inte, var det så här brist på kunskap eller att man hade väldigt mycket tid över? För att det är ett fruktansvärt ineffektivt språk. Mm. Det är inte så här att man kan,
men
jag måste skriva ett snabbt brev till dig, vänta, jag är klar om 45 minuter.
Man kan väl säga att det är ganska ineffektivt att bygga en pyramid också, som gravplats.
Ja.
Det var inte direkt så här fattiga skomakaren Svensson i Egypten som fick en pyramid.
Man byggde en väldigt liten pyramid.
Om jag inte är helt ute så är väl det mest hieroglyfer som man ser idag är väl nästan bara i pyramiderna.
Och i templen då?
Ja, ja, där de rika var som hade pengar. Ja, de har ju tid att ha 10 stycken hieroglyförer.
Heter det hieroglyförer?
Jag vet inte, jag kände att det kändes lite bra. Det
skapades ett nytt ord här i språkavsnittet av Protopodden.
Så att det var ju inte alltså de vanliga som höll på med sina med hieroglyferna direkt.
Jag tänker också att en hieroglyfsymbol, en teckning på en uggla som sitter på en varg exempelvis, eller någonting sånt där, kan ju betyda någonting jättelångt. Det kan ju vara ett helt brev. Nästan standardfras.
Men liksom, hur fan ska man lära sig det språket? Bara, nej, fan, det blir en dålig uggla så det ser ut som en duva. Det betyder något helt annat. Liksom.
Ja, men kinesiskan är ju så. Där kan ju ett tecken vara en hel mening faktiskt, nästan. Om jag har hört rätt.
Jag är jättedålig. Dålig på mandarin och så här.
Jag kan inte
ingenting om det. Det är synd med tanke på att Kina snart kommer att ta över världen. Så det är skitdumt att inte kunna kinesiska.
Vi får lära oss snabbt. Så vi får gå snabbkurs i verkligen mandarin.
Ja.
Och då får man också lära sig rätt kinesiska. Som att de kan ju inte prata med varandra i samtliga fall.
Men mandarin är ju störst. Så det är satsa på det.
Precis.
Det kör de ju i Hongkong också.
Jag håller på det.
Det är ju lugnt.
För det är också, men det kan vi säga, det är ju dialekter till in absurdum, kan man säga. När man inte kan prata med varandra, då har kanske en dialekt gått för långt.
Ja, fast Kina är ju stort så absurt också.
Ja, det är sant. Det är sant. Men älvdalskan är samma bekymmer. Jag förstår inte älvdalskan när jag hör det. Och det räknas ändå som en dialekt. Eller åtminstone, det är inte ett erkänt minoritetsspråk i Sverige. Vilket kanske borde vara.
Vad heter samernas språk? Det är väl ett språk, va?
Ja, jag vet inte. Faktiskt, samiska.
Sampi?
Sampi.
Heter det?
Är det inte det? Eller är det finska?
Men, ja. Alltså, gränsen är ju rätt hårfin. De har inte en massa lika ord och så här.
Jag tänker på en sak. Pratar samerna i Norge och Finland samma samiska som de svenska samerna? Eller har de så här olika då dialekt? Alltså, dialekter har de, men är det samma sax? Finns det svensk samiska och finsk samiska?
Jag tänker att de har ju aldrig gjort lätt för sig. Så förmodligen inte.
För det är väl på SVT ibland när det är så här nyheter. Då är det väl samiska, ibland finska och så ibland samiska, är det inte det?
Ja, det är det ju. Och så är det alltid någon som är så här teckentolk också.
Ja, för utisett är väl, det är väl finska, eller?
Ja, det är det.
Ja.
Sampi är namnet på området där samiska pratas.
Ah.
Men språket är alltså samiska.
Samiska.
Och det är alltså samma i Sverige, Norge, Finland samt Kolahalvön i Ryssland.
Just det, de är med också. Ja.
Mm.
Det finns ett ganska roligt initiativ när det kommer till minoritetsfotboll. Har ni hört talas om det?
Nej.
Det är ett förbund som jobbar med att minoritetsnationer ska spela fotboll i en landskamp.
Okej. Okay.
Det vill säga, samerna är med, kurderna är med. Alltså sådana här, du vet, låtsasländer som inte finns egentligen, men som gärna vill vara liksom ett eget landområde. Typ fylke hade kunnat vara med där också. Och spela.
Tycker du det är en ganska rolig grej ändå?
Ja, det är jättefint. Ja. Jag blir lite så här varm.
Spelar de då bara mot varandra, eller?
Nej, de spelar mot varandra.
Ja.
Det är inte så här att de har inte kunnat möta Arsenal liksom.
Brasilien.
Kommer samerna där liksom. Brasilianska landslaget mot samerna liksom. Samerna har en fotbollsplan till hela sitt folkslag.
Visste ni förresten om talat annat att Somalia var med i bandy-VM nu för
ja,
första
precis.
Gången
det var det
i sin historia?
Också. Men det var ju en initiativ som togs här i Sverige.
Ja.
Det gick väl inte så bra?
Nej, jag tror de kom sist.
Ja.
Men jag tror fan det. De har väl aldrig sett snö. Ja,
men det var ju somalier i Sundsvall kanske? Ja. Var det, va? Mm.
Nej, jag tycker det är jättehäftigt. Jag vet att Filip och Fredrik hade också börjat någon kampanj där de hade en tanke om att de skulle få in så många somalier som möjligt i Sverigedemokraternas parti för att sänka partiet inifrån.
Ja.
Jag tror på den taktiken.
Ja.
Fyll Somalia på alla platser, kommunfullmäktige och riksdagen på Sverigedemokraterna.
Det, hur gör man det då på bästa sätt?
Man får in så många så att de har majoritet i partiet.
Och sen så bara kastar de om i stadgarna fullständigt. Ja. Hela partiprogrammet bara ut genom fönstret.
Ja. Det kommer bli Somalia-partiet istället.
Ja, vad roligt det har varit. Om inte annat som någon sorts politiskt stunt.
Ja, det hade varit den största triumfen någonsin, tror jag.
Mm, mm. Men kan vi inte bara prata väldigt kort om det här med dialekter?
Men det
slutar
ju bara med att du kommer språk och mobba mig. Det
nej!
Du bara nämn alla roliga mejeriprodukter som du kan uttala.
Det är ju bara ost som du inte kan uttala.
Jo, i och för sig, det är sant.
Vad du säger ost?
Ost.
Ost?
Ost.
Vad är motsatsen till god?
Und.
Precis. Det är inte så roligt egentligen. Det är lite roligt. Du sa det så många gånger i etikavsnittet så att det blev så.
Men det är när jag blir exalterad så anstränger jag mig liksom inte ens för att dölja den skånska pågång.
Men du gör det vanligtvis alltså, att du...
Ja, lite grann. Jag artikulerar ju bort rätt mycket faktiskt.
Det är så.
Men det är ingen som förstår skånska. De har fan börjat texta Malmöbo på Aktuellt för helvete.
Men det är ju olika beroende på, det finns ju, Trelleborgskånskan exempelvis är ju mycket värre än vissa andra versioner.
Jag tycker Malmöskånskan är horribel.
Ja, men det är ju typ samma som Trelleborg, för att det är ju...
Ja, Malmöskånskan är ju värre, det låter ju så jävla obildad.
Ja, men jag har en kompis från Malmö som hon pratar så mycket Malmöskånska så jag blir provocerad av det. Jag vill nästan slå henne när hon drar på. Jag bara, nej,
det kanske är därför det är så mycket våld i Malmö. För att alla vill slå på varandra för att de är så provocerade av dialekten.
Jag tycker ändå att skånskan är en ganska trevlig dialekt.
Är det så?
Den är så utmärkande. Mm. Jag tycker att det är lite mysigt. Det finns ju många dialekter som är värre än skånskan, som är fulare, men nu ska jag prata om fula dialekter.
Typ
som
gotländska.
Eller typ min egen dialekt.
Jönköpingskan är ju...
Jönköpingsdialekten är inte så fin heller. Den är inte så utmärkande alltid.
Nahamma.
Ja.
Hur många konsonanter var det ordet?
Norra alltså stadsdelen Hammar. Norra Hammar.
Ja.
Säger min syster, säger Nahamma.
Är det en stadsdel?
Ja, det är.
Eller är det en egen? Det är inte en tätort, väl... kanske det räknas som.
Ja, det kanske det. När du väl säger det, jag har faktiskt aldrig, tror jag, legat med någon som har Jönköpingsdialekt. När jag tänker på det. Hur funkar dirty talking på Jönköpingsdialekt? Funkar det liksom?
Kanske. Hur funkar det på skånska?
Ja, det funkar rätt bra. Det bästa, jag hade ju en dansk flickvän. Oj, oj, oj. Snuskare än så blir det fan inte. Då är det oj, oj.
Skrattar hon så här med magen så här.
Exakt så. Hon lät alla danskar även känna något som 50-åriga ölgubbar.
Rökte hon? Jag tänker att alla danskar röker.
Hon rökte.
Ja. Gärna i sängen, va?
Nej, hon rökte utomhus faktiskt.
Ja, det var bra.
Har inte danskarna Europas lägsta medelålder för att de är så, för de röker så mycket, dricker så mycket bärs?
Nej, det tror jag inte.
Är det inte så?
Men danskarna, de är jättebra. De har ju så här gratis plugg, jättebra tandvård och så här. Alltså, man tror att det ska vara ett sånt jävla kaosland liksom, men de har så jävla mycket bättre förmåner för många än vi tror.
Är det så?
Ja, ja.
Det är ju så litet.
Jag gillar Danmark, jag tycker det är mysigt.
Ja.
Det är ett ganska trevligt land.
Jag har bara varit en gång så jag har ingen uppfattning om.
God mat har de också.
Smörrebröd är trevligt. Det är det bästa av allting. Man tar en macka, förminskar mackan till absurdum och ökar på pålägget något så in i helvete.
Och sen har de också så här stekt fläsk och persiljesås som är fantastiskt.
Och så uppfann de Jensens böffhus.
Ja, det är ganska dåligt tycker jag.
Ja, okej. Okay. Har de jättedåliga så anställningsvillkor för sina anställda? Så här.
Det är ju en restaurang. Och det är en franchise-restaurang. Så, ja. Det är helt
så det är dåligt.
Förmodligen är det
kass. Men dialekter, vad hade du att säga där?
Nej, jag har inget så särskilt. Jag bara vill... För min tanke är att skillnaden mellan dialekter och språk är ju väldigt godtycklig till och med när man studerar linguistik.
Och då kommer till det. Vem bestämmer det? Det var det jag frågade inte. Innan.
Jag hoppas att det är ett råd som gör det.
Den här International Language Committee.
Precis. Jag vill sitta med där och vara pretentiös i det sammanhanget. Och säga nej till folk.
de skulle lätt haft precis som internationella OS-kommittén något jävla säte i Schweiz någonstans. Mm. På någon sån här topp. Med sån här spa-anläggning tillhörande. Och du vet så här järngrindar som öppnas när limousinerna närmar sig. Mm. Och så här sådana murar som är precis lagom för att en actionhjälte ska kunna hoppa över dem.
Vad heter det här stället i Schweiz som mäter avföring? Som är i South Park. Det finns inte i verkligheten. Men, hoppas jag.
Nej, det finns nog inte. Men det finns ju ett institut i Bristol i England som har Bristol-skalan.
Mm, ja, just det.
Har du lärt dig det på spåret?
Nej, jag tog faktiskt Bristol på grund av den. För det var ett stående skämt hos oss grabbar. Att såhär, Bristol-skalan, hur gick det för dig idag för Bristol? Så det var en sån grej liksom.
Ah.
Och så hörde jag den på spåret. Det bara, Bristol! Jag tog det! Och då blev kolla med bara höjde på ögonbrynen och bara i helvete.
Okej, okay, men om inte annat, jag tycker vi startar ett sånt råd i Schweiz.
I Schweiz.
Ska vi då bestämma över alla språk i hela världen, vilka ska vara språk?
Ja, ja, definitivt. Vi kör Europas kolonialpolitik som vanligt.
Trevligt.
Vi bestämmer över världen.
Precis.
Det kommer vara så jobbigt när Kina bestämmer. Jag som är så europei tänker att jag vill ju bestämma.
Det
är
men då kan man ju bli vit kränkt man på riktigt. Om vi hamnar i någon sorts minoritetsläge. Och inte har all makt.
Fast jag tänker att någonstans så har säkert någon slags här James Bond-typ, någon hållhake på Kina. Så att vi istället så här, det blir inte, de tar inte över utan de går tillbaka till att vara ett u-land ändå.
Jag tror att vi kommer rädda så att USA har, hur många är det, 2700 kärnvapenstridsspetsar någonstans.
Men Kina har väl minst lika många.
Ja, har de det?
De går ihop med Nordkorea som säkert också det. Har.
Ja, men alltså sist jag kollade så hade Kina, alltså anställda. Mm. 1,5 miljoner soldater anställda. Och det är ju inte, snackar vi inte de värnpliktiga liksom.
Nej, just det.
Men, det är de anställda.
Men hur många har vi i Sverige? 15?
Ja, 15 stycken.
Ja, typ.
Jag vet inte, jag är inte så inne på det där. Men har inte du bra koll på vårt försvar?
Nej, inte i antal, men jag har rätt bra koll på hur det funkar och försvarspolitiken. Mest för att jag känner många som har jobbat i försvarsmakten i olika grenar.
Jag hade en kompis som gjorde lumpen i Skövde, ja. Också här direkt för
i den här pansar
ja, som vakt. Han satt åt pizza i 11 månader i ett bås och fick betalt för det sen när han gick av. Det verkar chips att göra lumpen på det sättet.
Jag fattar inte hur jägarsoldaterna tänkte. De fick ligga i gyttja och bajsa i plastpåsen. Han fick äta pizza.
Så sjukt mycket bättre.
Jag känner tre personer som under sin värnplikt har fått bajsa i plastpåsar.
Det är så?
Ja.
Som har så att de har fått det, har de tvingats till det eller har de liksom blivit erbjudna plastpåsar och sagt att jag är skitnödig.
Och vad var situationen undrar jag? Är de ute så är det ganska lätt att göra under en gran istället.
Eller det var så här kul grej så här,
nej, det är en situation när du har en övning i strid, när du är liksom bakom fiendelinjer och gör ett värn, alltså du gräver ner dig i en grop i princip, täcker över gropen med sån här kamouflagenät och ska vara osynlig i några veckor. Och du får inte gå upp ur gropen, du ska ligga där i några veckors tid. Mm. Och då kan du inte heller, du kan inte bajsa i gropen hela veckan, så får du bajsa i plastpåsar. Så här.
Och gräver man ner dem då?
Nej, du tar ofta med dig dem så att inte fienden ska spåra dig.
Men vad äckligt var det med samma massa bajspåsar.
Ja, det är ingen som har sagt det fräscht av militär. Alltså
jag tycker det är äckligt när våra katter bajsar på kattlådan.
Men man tar alltså med sig bajspåsar därifrån.
Ja.
För jag fick en sån bild av att man som jägare till att titta och liksom svingar den över huvudet och kastar ut den bara. Så långt det går från gropen.
Det måste vara tråkigt när man stormar en sån grop och de bara börjar använda bajspåsar som tillhygge.
Det är jättekonstigt. Så tror jag att det är egentligen. I min verklighet så är det så.
Hade jag varit namnplikt i jägarsoldat så hade jag kastat bajs om det mig. Mest bara för att jag kunde.
Precis.
Då har vi kommit fram till vår del, dagens radioaktiva bajskorv.
Får jag ge en uppdatering först här? Sen förra veckan. För förra veckan gav vi den till Fred Phelps.
Upplysas återigen vem Fred Phelps är.
Patriark och överhuvud i... eller grundare kan jag säga, grundare och överhuvud slash patriark i Westboro Baptist Church, en extremhöger bibel ja, någon sorts kristen avart kan man väl säga.
De som är kända för att stå med skyltar God hate fags och trakassera personer som har en annan religion än kristendom. Precis. Och en annan sexuell läggning än
heterosexualitet. Står bakom hemsidan godhatesfags.com och även hemsidorna godhatesusa.com och godhatesweden.com. Och det är faktiskt vårt kära kungahus som är felet med Sverige för att de är för promiskuösa.
Alltså de har ju inte sett mycket de här lirarna ifall de tycker att vårt kungahus är promiskuöst. Tänk om de hade sett så Ludvig den 14:s hov liksom, jävlar, de hade dött.
Jag säger bara ätten Vasa, där var de galna.
Har de knullat mycket?
Alltså de var ju sinnessjuka allihopa. Och Erik den 14:e, Gustav Vasas äldste son, han gjorde ju ramaskri för han gifte sig med en kvinna av folket. En helt vanlig Karin Månsdotter. Ja. Men han låg ju med allt och alla på hela slottet hela tiden. Så jag tror att Ludvig kunde väl inte ens få upp den, är det inte så? Att det var problem att få fram en arvinge. Så
jag tror väl vika in ändå. Det är...
Jag tror faktiskt att Vasaätten är lite värre än Ludvig.
Alltså fy fan vilken lirare. Är det något jag har lärt mig så är det att de här som har en viss sinnessjukdom, alltså jävlar vad de kan knulla. Så jag tror att,
alltså Vasaätten, de här, Gustav Vasa och hans söner, helt galna allihopa.
Hur funkar det darwinistiskt om man är sinnessjuk? Och då, det skulle vara en evolutionär fördel då om man kan ligga jättemycket. Är inte det jättekonstigt darwinistiskt? Jag blev funderad på riktigt, alltså. Jag försöker inte bevisa någonting. Jag frågar på riktigt.
Du menar om man så här liksom är en stor kar som så här har någon typ av förvrängd syn på verkligheten och våldtar fram?
Nej, nej. Om man är sinnessjuk. Alltså du har en mental sjukdom.
Ja.
Och sen gör den dig väldigt kåt.
Ja.
Och så avlar du massa barn som, det kan alltså vara, för vissa mentala åkommor kan också vara ärftliga.
Men darwinism fungerar ju, eller evolutionsteorin fungerar ju så att de individer som inte fungerar normalt stöts ju också ut av flocken.
Ja, det är sant.
Så det sköter sig självt egentligen.
Just det. Men i alla fall, Fred Phelps,
ja.
Som vi börjar här, han fick förra veckan våran bajskavär från studion. Och tanken var då att från min sida skulle vara Fred Phelps Coup de Grasse då, eftersom att han låg för sin död när vi gav honom den förra veckan. Och också att det skulle följa med i hans sarkofag ner i marken. Så när man gräver upp honom om många tusen år så blir det dåligt för alla. Eller hur var det vi sa?
Ja, den har ju världens längsta halveringstid, den här äckliga bajskorven.
Precis.
Visste du att jag satt och läste på om så här svenska begravningsbestämmelser.
Okej.
Okay. Och man får lägga i princip vad som helst i kistan.
Mm.
Så länge det inte är brandfarligt eller explosivt.
Okej.
Okay. Jag undrar varför den lagen har tillkommit. Mm. Det kan jag vara lite nyfiken på. Är det någon sån här galent, sån här gammal överst någonting som har så här, att vi lägger ner en landmina i hans kista?
Precis. Så när de ska gräva ner dem där sen så kan det bli jättetråkigt för de här kyrkvaktmästarna som håller på och försöka täcka över den här kistan med jord då.
Ja, precis.
Men i alla fall, Fred Phelps, han dog alltså slut förra veckan. Till slut. Och jag vill inte säga att det var våran bajskorv som var sista stöten. Jag skulle svårligen tro det. Men hur som haver så är han alltså död. Och han fick ändå priset när han fortfarande levde. Det är viktigt, tycker jag.
Ja. Lite kuriosa där om tidigare bajskorvs nominering. Men jag har ju en nominering idag.
Mm.
Och det är egentligen ett visst mått av populism från den blå sidan av vår riksdag. Och det är ju att de backade i det här studiemedelsfrågan. Att först vill de sänka studiebidraget vill de sänka. Och sen blir folk arga och då höjer de det igen, förslaget på det. Och det känns så här, det känns så jävla fegt på något vis. Jag håller inte med om det i sak. Men om man ändå ska göra en sån grej, då får man ju fatta att folk blir sura. Mm. Det är så jävla populistiskt att bara backa liksom. Mm.
Men vi det här förslaget är ju förvisso framlagt av regeringen blir det väl formellt som lägger förslaget, men Anders Borg har varit lite sådär någon sorts proxy för detta. som ju är man, och vi pratade inte riktigt så mycket om det här i vårt manlighetsavsnitt, men vad är manligast av att om du gör någonting eller uttalar dig kring någonting eller man säger någonting och det visar sig sedan att du kanske har fel, är det manligast att backa och be om ursäkt och erkänna sitt fel? Eller är det manligast att bara köra på i samma linje som man börjar på?
Jag skulle säga att det är manligast att bara köra på.
Det är så?
Ja. Det är ju vettigast att backa. Det är, så är det ju. Men det är ju manligast att bara köra. Bara så här stenhårt på sin idé.
Ja, precis. Jag är lite inne på samma spår. Det var som när vi pratade om de här, han här som kastas ut för Eiffeltornet.
Ja, han bara, min idé ska funka. Ja, det är lugnt.
Det är väl manligt att bara köra på, även om man dog.
Ja, verkligen. Men du hade också en nominering.
Ja, hade jag det?
Du ville nominera den fria marknaden
för
ekologiskt och närproducerat är dyrare än så massproducerat slakthusvariant.
Just det.
Det vill vi nominera.
Ja, för jag tycker att det är fel. Att, jag förstår inte hur vi kan ha hamnat i en sån värld där det är billigare att tälja en penna i Venezuela, skicka den till Kina som sätter på den här lilla foliebiten och så skickar den till Hestra där man trycker i suddgummit och sen skickar det till typ Danmark där det säljs. Och det är billigare än att en person sitter i Danmark och gör alla de här fyra stegen på samma gång.
När jag var i Thailand nu så åt jag laxen då. Den laxen är fångad i Norge, skickar till Thailand för paketering. Eller rensas i Thailand, skickas till Nederländerna för att göra något annat, lägga ner paket, sen till Sverige. Sen har den importerad från Sverige till Thailand igen. Det är ni.
Lite världsbeborgare, de här torskarna.
Alltså. Jag gråter typ blod när jag hör det
här. Det är helt sjukt.
Jag mår så jävla dåligt av det.
Och det, så det här, alltså de här, när företag blir så... Jag pratar om avstolen nu. När företag blir så stora och multinationella så att de kan ha såna här strukturer.
Fast det är inte företagets fel. Det är ju marknadens fel. Ja. Det är ju att det tillåts för att det inte finns en reglering och för att det är smidigast. Mm. Det är så skevt när ekonomier inte matchar. Alltså, alla ekonomier är ju inte kompatibla med varandra och det är därför man kan fuska.
Mm, just det.
Men jag kan hålla med, jag tycker att vi kan ge dagens radio till bajskorv till hela den fria marknaden som tillåter att lokalproducerat och ekologiskt är dyrare än när kycklingar på löpande band skickas in i stora ugnar.
Mm. Fy fan för dig, fria marknaden.
Ja, och alla tänkare som har förespråkat det och alla människor som röstar för det och alla människor som kommer rösta för det.
Tänk lite till.
Ja.
Är alltså uppmaningen. Gött, det var den bajskorven i vägspolad kan man väl säga då. Mm. Och på väg till den fria marknaden. Har de en representant som tar emot den här då? Är det som när man delar ut ett pris till någon som är död att deras typ brorsa kommer och tar emot det istället?
Jag känner så här att min rygg är ju alltid fri efter att fredspriset gick till Europa sist, FNs Nobels fredspris. Så det finns ingenting jag kan göra fel i prisbeddelningen med. Och jag har fortfarande inte röken av mina 0,01 öre som jag ska få av den här prispengen.
Just det. Men ska vi kanske gå vidare då? Vi har ju två stora segment kvar. Ett av dem glömde vi förra veckan.
Ja.
Jag undrar om du har något på det sen. Vi får se. Men för det är ju så här att vi har ju en så länge, åtminstone tills i september, för han skulle inte ställa upp igen i valet, men vi har ju en riksdagspolitiker vid namn Anton Abele som är numera känd som den yngsta riksdagspolitikern genom tiderna, som var invald som späd 18-åring i Sveriges riksdag för Moderaterna. Alltså idag 22 år gammal, eller fyller 22 i år i alla fall. Han blev ju känd som 15-16-åring och sånt där för sin kampanj Stoppa gatuvåldet. Och det här är som sagt en ganska öppen dörr som Anton Abele försöker sparka in. Vi har här i studion svårt att komma på vem det är som egentligen ska vara för gatuvåldet i den här demokratiska debatten. Vi ska alltså då ha anta den här positionen för demokratins skuld helt enkelt. Och vi brukar alltså då presentera ett argument för det svenska gatuvåldet i vår kampanj då. Vad heter vår kampanj?
Bevara vårt svenska gatuvåld.
Just det.
Kallar
just
vi det. Vår kampanj.
Precis.
Och det är ju för att egentligen finna lite mångfald i debatten.
Ja.
Jag har hittills inte hört någon som har förespråkat gatuvåld sidan, så någon måste ta den.
Precis.
Och det är ett smutsigt jobb och någon måste göra det.
Har vi något argument den här veckan?
Det har vi definitivt.
Absolut.
Ja.
Vad härligt.
Varför jag vill bevara vårt svenska gatuvåld den här gången är för att det finns ju verkligen människor som förtjänar stryk. Så är det helt enkelt. Det är väldigt få som gör det. Men vissa människor förtjänar bara att få ett rejält jävla omgångsstryk. Utan att inte nämna några namn som inte hotar folk. Men människor som beter sig dåligt. Alltså sådana här jävlar som håller på att ta så här, tafsa på tjejer ute på stan. Mm. Och sådana människor vet, som så här, röker i busskuror och så här. Alltså där hade man ju bara velat. Och bilförare som är dumma i huvudet och så här. Man vill ju bara...
Det blir ganska många kan man ju säga.
Det blir det i för sig.
Ja, väldigt många.
Ja.
Men det håller ju, går ju hand i hand med ett annat argument, så att det skapar arbetstillfällen när vi måste anställa fler sjuksköterskor för att ta hand om de här skadade människorna.
Ja, precis. Men jag säger att det är ett rättvist argument. Vissa människor förtjänar helt enkelt ett rejält kokt stryk.
Härligt. Jag tycker det är ett fantastiskt argument.
Men ni förstår, alltså, ni måste ju någon gång ha varit med om att även ifall ni är två civiliserade människor så kan ni än idag minnas vissa människor som ni tycker fortfarande ska ha rejält med stryk. Mm. Det är ju inte många kan jag tänka mig, men någon måste ni ju känna eller veta om som bara
absolut. Ja,
den här ska ha stryk för att det är vad den förtjänar.
Jag har ofta träffat människor som har tänkt att den här personen kommer att få stryk förr eller senare.
Men tyvärr så funkar det inte så.
Nej, jag vill ge stryk till den jäveln som stal min cykel.
Ja, titta där har du exempelvis. Mm. Där hade du velat ha två stora såna här huliganer som bara pucklade på honom, en och henne. Så här. Inte så den dog såklart, men alltså så den fick så här, några brutna revben kanske och pissa blod i en vecka.
Mm. Det har du alltså då. Anton Abel, är det ännu ett argument för vårt svenska gatuvåld. Varsågod att svara på detta får vi väl säga.
Vi väntar. Tick-tack. Dagens tanke till normalbegåvade, eller i det här fallet i plural, dagens tankar till
härligt.
Normalbegåvade. Ja. Har vi någon rubrik för din tanke, Halvan?
Jag kallar min tanke internetskattjakten.
Den tyckte jag lät jättespännande.
Jag har till och med en underrubrik. Våra digitala skelett i garderoben. Min tanke är det här, att vi har pratat om det här lite grann förr, men jag vill återupprepa detta för att det har kommit på tal igen, på tapeten. Jag har sett ganska mycket detta på sistone i våra sociala medier. Så dels på Twitter så har det blivit en grej med det med first tweet. Känner Twitter har gått tillbaka och kollat vad deras första tweet var någonsin.
Och du måste göra när jag kommer hem.
Ja. Det är en rätt poppis grej, tydligen en ny hashtag som florerar runt. Och likaså på Facebook så verkar det blivit någon grej bland mina bekanta att man går tillbaka och gillar massa jättegamla statusar eller jättegamla bilder så att de sen kommer upp i folks nyhetsflöden igen. Och min tanke är det här, för jag dör skämsdöden varje gång någon gör det för mig. Jag blir... rosenröd i ansiktet när jag tänker på vad jag har skrivit och gjort på internet när jag var yngre.
Det är ganska stor skillnad på vad du skrivit på Facebook för 2010 jämfört med vad du skulle skriva på Facebook idag kan man säga.
Jag tror inte att jag är unik i den här positionen för att man hittar en massa jättekonstiga grejer på allas Facebooks om man går tillbaka 5-6 år. Mitt bekymmer är långt i framtiden. Om vi nu, jag och min bättre hälft här, om vi på nätet skulle komma till att vi skulle få barn i framtiden. Och,
det här var trevligt.
Det här barnet blir, säg 15-16.
Är det någonting du brukar tjata om?
Inte det här.
Nej, jag brukar inte tjata. Jag påpekar bara att...
Att det är dags, eller det ska bli dags.
Att det ska bli dags någon gång. Halvan börjar närma sig och har blivit i åren snart. Så att det är dags att ta tillvara
men,
på allt.
Men ni är ju för tillräckligt ganska långt upp i åldern.
Nej,
för sig.
Du. Det här har jag läst en undersökning om. Att det blir sämre. Att när männen är gamla så är det större risk att barnen får psykiska störningar och liknande, blir psykiskt sjuka och lättare för att bli missbrukare och sånt.
Men det är väl barnets bekymmer? I så fall.
Det är faktiskt sant.
Men tänk att vi får ett barn och det här barnet blir 15-16 och sånt där. Och börjar gräva upp saker som du postade på Facebook 2010.
Åh, herregud.
Hur kul skulle det vara egentligen, som Björn Gustafsson har sagt?
Ja, jag ser fram emot alla såna spritfestbilder när man har varit iväg med studentärenden.
Precis.
Men jag tror man får nog sätta sig och rensa ut sånt. När man
ja,
blir,
men om man, folk gör ju det för att om man ska gå på arbetsintervju och sådär, om någon på Facebook redan hittar de alla
superbilder. Jag har alltid kvar sånt. Arbetsintervju tänker jag att då är det ju så. Alltså, det är ju en jävligt torr arbetsplats ifall de inte någon gång har festat på det. Alltså,
absolut.
Där är det ju...
Men det är ju poppis att folk rensar ut sådana här saker innan de
jag gör inget sånt faktiskt. Jag låter allting
vara kvar. Fördömligt skulle jag säga.
Jag har ju till och med gjort så här att på mitt CV så har jag ju länkat till min sån här, du vet, serieblogg och så här. Bara för att...
Den som är så sjuk i huvudet menar du?
Ja.
Jag tycker den är väldigt fin. Jag ska visa den för min bättre hälft sen när jag kommer
hem. Snälla, gör inte det.
Men i alla fall, jag tycker att det här måste debatteras mer. Jag vet att det finns företag som tjänar pengar på att sagt, rensa bort folks digitala liv. Och jag tycker att det är knasigt. Och vi borde vara varsammare när vi godkänner Facebooks användarvillkor till exempel. Vi borde vara varsamma med vad vi postar på internet, för sådana här saker kommer upp till ytan igen, en relativ bajskorv, så kommer det flytta upp igen, för det går inte att spola ner ordentligt.
Men kan inte det också vara så att man kanske blir mer avslappnad med det?
Kanske.
Att det blir en ny grej
men
av
vi,
det?
Människor har ju för mycket prestige för att det ska vara okej. Okay. Det är alltid så. Skäms inte du någonting för någonting du är på internet?
Ja, det är klart jag gör det.
Ja,
det finns, eller gör jag det egentligen?
Fast man kan ju skämmas och ändå stå för det.
Ja,
ja.
Jag har inte så mycket pinsamhet.
Vi ska läsa på din gamla Facebook sen. Man hittar mycket som man inte minns om man skrivit.
Jag tror att jag kommer nog skämmas imorgon när du går hem och bara, nu jävlar ska jag sänka honom.
Börjar gilla att kommentera en massa grejer från 2009 ungefär. Och så kommer andra att se detta. Och sen så kommer andra att likea och kommentera det här. Och sen blir det jättejobbigt en hel dag minst. Det är någonting som man borde prata om i fikarummet tycker jag. Så därför blir det en tanke till att vara för mig.
Jag tror att om du gräver i min Facebook så kommer du till slut hitta en bild när jag åker i funparken i Livigno på skidor i bara mankini.
Du ser.
Mm. Fast det är ju rätt kul.
Ja, men om tanten på jobbet hittar detta. Eller din dotter. Om man ska, alla personer som, där man ska försöka upprätthålla någon sorts, för jag menar, man är inte människa inför alla människor, om du förstår vad jag menar.
Nej.
Man tar ju ofta på sin mask i många sådana sammanhang, eller på flera sammanhang, för att man måste det, för att man tvingas in i en viss roll, och man måste bete sig på ett visst sätt för att tas på allvar. Om jag skulle ha den där med kinnebilden och sen stå framför en skolklass med 15-åringar och någon gräver fram den här med kinnebilden, då kan inte jag bara då var jag ju lite berusad. För det funkar ju inte riktigt för mig att tas på allvar. Sen tror inte jag tyvärr i en idealvärld skulle vara så. Då skulle inte jag behöva skämmas för någonting, för att då kan ungarna förbise att jag har varit ung också någon gång och åkt skidor i mankini. Men i den verkliga världen där alla lever, där döms man för sånt man gjort i forntiden, tror jag.
Ja, jag förstår ditt ok, men jag delar inte det.
Okej.
Okay. Jag ser inte alls på detta med någon typ av ångest.
Du lever ett idealliv då, skulle jag säga.
Jag har aldrig gjort ett misstag någonsin.
Tror inte på misstag helt enkelt.
Nej, precis. Det finns inga misstag. Det är som de säger i Matrix. Det finns ingen slump.
Ja, just det.
Allting är menat.
Men vad är din tanke till att börja?
Vi har ju snackat mycket om darwinism här. Just så jag tänkte att jag skulle knipa en tanke som jag har döpt till du duger aldrig som du är.
Mm.
Okay. Och när man låter det sjunka in lite grann så är det så här att gräver man lite grann i vem man är och vad man vill göra egentligen, så vill man ju egentligen inte göra någonting. Man är ju ganska lat av naturen. Alltså hade jag fått välja precis vad jag fick göra idag, så hade jag ju spelat tv-spel och käkat chips eller någon. Om jag inte hade fått någon konsekvens alls på vad jag hade gjort. Men då kommer det att du måste ju alltid prestera för att duga. Jag måste gå till jobbet, jag måste göra vissa grejer. Jag måste ändå upprätthålla en social status mot er. Jag kan inte bara sitta liksom och så här spotta på er eller kasta avföring omkring mig. Och så här, även om det skulle vara kul att göra det. Det funkar ju inte. På samma sätt så är det också i sin egen utveckling. Man måste lära sig nya grejer, man måste hålla sig i form, man ska göra ditten och datten. Så... det här att säga att man duger som man är, det är ju alltid fel. Det stämmer ju aldrig. Du måste ju alltid anstränga dig för att vara uppskattad. För jag hade ju aldrig velat umgås med mig själv ifall jag bara gjorde precis som jag ville. Eller och inte på något vis försökte utveckla mig själv. Så jag vill egentligen bara uppmana alla som har små barn, som har pojk- och flickvänner eller sambos eller förståndshandikappade släktingar eller vänner eller någonting, och säga att du duger aldrig som du är, istället för att säga att du duger som du är.
Smart tänkt.
Då får vi tacka för oss. Vi kanske ska ta och bjuda in Helans Petri Hälft också någon gång.
Ja, Helans halva.
Ja.
Blir det kanske då?
Fast hon är också rätt mustig, så hon kan också en hela, jag vet inte. Hon har börjat träna så jävla mycket nu, hon bänkar.
Ja, jag träffade henne häromdagen, hon ser väldigt biffig ut och väldigt fit.
Ja, hon, jag har ingen chans där hemma.
Nej.
Hon bara älgar fram när hon vill ha någonting.
Ja.
Ja, livsfarligt. Men då så, tack så mycket för oss och hoppas ni dyker upp nästa gång. Puss och kram.
Hej, hej.